10 mars 2024.
Efter att ha avtjänat 2/3 av sitt straff ska Nytorgsmannen nu släppas ut ur fängelset. Han har kallats en av Sveriges värsta serievåldtäktsmän.
Vi stod där tidigt på morgonen. Vi visste ju inte vilken tid han skulle komma ut. Så att vi fick sitta där i en bil och vänta i några timmar.
Eftersom många av brotten begåtts på Södermalm i Stockholm så får han inte vistas där längre. Han flyttar till Skåne och där sprids snabbt hans nya namn och det sätts upp bilder på honom för att varna.
Flera av de kvinnor jag pratar med, de berättar ju att de ändrar sitt sätt att leva. De vågar inte cykla hem från jobbet utan de ringde sina män för att bli hämtade när de slutar sent på kvällarna. Och de varnar också sina döttrar från att gå ut.
Petri Krim den här veckan om Nytorgsmannens 8 månader i frihet och de nya misstankarna. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Petra Berggren. Linus, du jobbade ju på Efterlyst i TV3 då när den här historien började rullas upp. Det här namnet, hur kom det till egentligen?
Jo, men det började med att jag blev kontaktad av en av polisens utredare i slutet av 2020 när jag jobbade då som redaktör på Efterlyst. Det hade skrivits lite i media om det här att en kille i 30-årsåldern satt häktad misstänkt för flera våldtäkter i sin lägenhet på Nytorget på Södermalm i Stockholm och att han misstänktes då ha filmat sina offer. Och polisen hade då gått ut med en bild från mannens lägenhet och i normala fall när polisen kontaktade oss på Efterlyst så ville man gå ut med en bild eller en film på en misstänkt gärningsperson. Men de ville gå ut med den här bilden från lägenheten då och det stack ju ut. Och när vi skulle berätta den här historien så satt jag ner med programledaren Hasaro och skulle då ta fram ett namn, kände vi, för då blir det enklare för folk att ta till sig historien. Och då pratade vi om då att det är vanligt att man döper den här typen av gärningspersoner utifrån området som de har verkat i, till exempel Hagamannen från Umeå, Södermannen som var då på Södermalm i Stockholm och Södermannen var ju då upptaget. Och då kom Hasaro på Nytorgsmannen. Så när vi då sände det här inslaget i Efterlyst så använde vi det här namnet och sen blev det som media fortsatte att använda.
Ja, det namnet plockades ju upp överallt och används ju fortfarande. Ja, och den här bilden som du beskriver att ni använder då till efterlysningen. Jag och många andra har ju sett den bilden. Jag tror att jag vet vilken du menar. Hur ser den ut?
Ja, men det är ju en bild på ett sovrum, en säng med träram, obäddad. Sticker inte ut så mycket egentligen, men det är väl en av de sovrumsbilder som fått mest spridning kanske någonsin när det kommer till kriminalfall.
Ja, och den efterlysningen visade sig vara hjälpsam. För 2021 så dömdes den då 34-årige mannen till 5 års fängelse för 7 våldtäkter och 8 sexuella övergrepp. Han dömdes också för sexuella ofredanden och grov fridskränkning mot 19 olika kvinnor.
Åklagaren hade åtalat Nytorgsmannen för 24 våldtäkter men tingsrätten bedömde att många av de här våldtäkterna skulle ses som sexuella övergrepp eller sexuella ofredanden istället.
Det blev mycket kritik mot domen från flera håll, bland annat från ett av målsägande biträderna som företrädde en kvinna som hade anmält Nytorgsmannen för grov våldtäkt. Tingsrätten tyckte då att kvinnans uppgifter brast i trovärdighet. För min klient blir det här ännu en kränkning, sa målsägande biträdet då.
Och även Petra Lund, alltså rikspolischefen som då var riksåklagare, reagerade på domen. Efter att hovrätten fastställt den så överklagade hon faktiskt till högsta domstolen, men det blev aldrig någon prövning där.
Och i mars i år så släpptes Nytorgsmannen villkorligt efter att ha avtjänat 2/3 av sitt 5-åriga straff. Även det kritiserades, bland annat på grund av hans återfallsrisk som bedömdes som hög.
Och eftersom Nytorgsmannen begått brott på Södermalm i Stockholm så fick han vistelseförbud där fram till våren 2025. Och han bytte namn och flyttade till Malmö och det väckte också starka reaktioner.
Och i grupper på sociala medier så delas bilder på honom och andra försökte få fram hans adress och sådär. Och det sattes också upp affischer med hans foto på stan med texten "Varning, våldtäktsman".
Och för några veckor sedan så greps Nytorgsmannen misstänkt för en ny våldtäkt som han nu sitter häktad för. Och vi ska vara väldigt noga med att säga att han inte är dömd än, inte ens åtalad. Utredningen pågår, men i det här avsnittet ska vi titta närmare på hans månader i frihet och de nya misstankarna. Men vi börjar utanför Salbergaanstalten.
Det är den 10 mars 2024 och utanför Salbergaanstalten i Sala, ett fängelse med högsta säkerhetsklass där många av de intagna är sexualbrottsdömda, så står journalisterna Ellen Pan och Jimmy Kirvesmäki. De har väntat där sedan klockan 6.
Vi stod där tidigt på morgonen. Vi visste ju inte vilken tid han skulle komma ut, så att vi fick sitta där i en bil och vänta i några timmar.
Trots att Nytorgsmannen varit så uppmärksammad i media är de ensamma på parkeringen vid anstalten den här dagen när han ska släppas ut.
Plötsligt kommer det en bil. Det visar sig vara en anhörig till Nytorgsmannen. De pratar lite grann med honom, men samtidigt så känner de av att det här är ju en känslosam situation för den här anhöriga, så de backar efter en stund.
Ja, men då såg vi sen en stund senare att det började röra sig lite borta vid ingången till anstalten, och det kom några människor som rörde sig, och då ser vi att Nytorgsmannen kommer ut då. Och vi reagerar ju på att han ser väldigt annorlunda ut från de här bilderna som man har sett tidigare i media och under rättegången och så. Han har förklätt sig med solglasögon och en stor halsduk för ansiktet, troligtvis då för att han har förväntat sig att det ska vara ett medieutbåd där. Det var ju inte det då, utan det var ju bara vi som var på plats. Och det vi gjorde var helt enkelt att vi gick fram, presenterade oss och frågade om vi fick ställa några frågor. Men han ville ju inte prata med oss då, utan han gick raka vägen till bilen, till sin anhörige. De kramar om varandra. Det blir liksom ett märkligt ögonblick där vi står och inte riktigt vet hur vi ska gå vidare. Och han pratar med sin anhörig och sen hoppar de in i bilen och kör iväg. Så det var ett väldigt liksom kort möte, men ändå ganska starkt för oss som har då verkligen försökt få till ett möte under väldigt lång tid.
Det är arbetet med en bok om Nytorgsmannen och kvinnorna som han utsatt som gör att Ellen Pan och hennes kollega försöker få till det där mötet med honom. De har brevväxlat med honom under tiden i fängelset.
Det som gjorde att jag blev intresserad av det här fallet var just det att det sticker ut på så många sätt. Att det har pågått under en väldigt lång tid. Det är så otroligt många människor som på något sätt har påverkats av den här historien. Inte minst då alla de här kvinnorna som är målsägande, men också väldigt många runt omkring. Så för mig så är det en väldigt, väldigt stor historia som berör på många olika sätt. Och man har ju fortfarande inte riktigt fått höra från gärningsmannen hur han tänker och hur det blev så här.
2021 så dömdes Nytorgsmannen som sagt till 5 års fängelse för 7 våldtäkter, 8 sexuella övergrepp, men också för sexuella ofredanden och grov fridskränkning mot totalt 19 olika kvinnor.
Och man misstänker att de flesta av övergreppen ska ha skett hemma i hans lägenhet vid Nytorget på Södermalm, oftast i samband med efterfester eller sena kvällar på krogen.
Han florerade ju liksom i kretsarna som man själv gick i, eller vad man ska säga. Liksom. Samma krogar, bekantskapskretsar, fanns utkanten. Och sen så blev det ju mer intensivt mellan honom och min tjejkompis. Då. Och då var ju på det sättet som han verkligen klev in i ens liv, så att säga.
Det här är Tina Hagström. Hon bor i Stockholm och vid den här tiden så hänger hon mycket på olika ställen på Söder och vid Kungsträdgården. Hon jobbar som ordningsvakt i tunnelbanan. Hon har ofta kvällspasset och efteråt så brukar hon och hennes vänner träffas på någon krog.
Det är också under en sån kväll hon träffar killen i 30-årsåldern som senare ska komma och kallas Nytorgsmannen.
Men det känns som att han alltid dyker upp med bekanta, eller vad man ska säga. Det känns inte som att någon liksom är verkligen en nära krets på något sätt, utan folk är väl lite osäkra på vart han bor någonstans eller vet på ett ungefär, och det är väl ingen som riktigt hänger med på vad han jobbar med.
Killen är en person som verkar prata med alla på krogen och han är trevlig, men det är någonting med honom som Tina reagerar på.
För mig är det bara den här magkänslan som säger att det är någonting som inte stämmer. Och jag menar, jag har alltid blivit lärd att lita på magkänslan, även om du inte har konkret bevis liksom. Men ofta så stämmer ju den liksom, om det är en bra eller dålig person eller vad man ska säga. Och det var precis så jag känner angående den här individen liksom, att ja, men det är någonting som inte stämmer, men jag kan ju inte sätta fingret på det, för att han är ju bara trevlig mot folk.
Det är början av 2020 när en av Tinas kompisar börjar bli intresserad av den här killen. De börjar dejta och de andra i kompisgänget ser hur de två spenderar mer och mer tid med varandra. Så mycket att Tina efter ett tag tappar kontakten lite med sin kompis.
Nej, men jag kan förstå att speciellt så här, nykärt tillstånd och allting, så är det såklart, ja, men vi är det här och vi är det, och det är jättemysigt och guld och gröna skogar och allting, va? Men det gick liksom för långt på något sätt, att hon började dra sig bort. Och man märkte på andra vänner att de hade inte heller samma kontakt med henne längre liksom. Och för mig så är det ju någonting då med att, nej, men får hon inte gå ut, eller får hon inte träffa oss själv, eller vad är grejen liksom? Och när man väl får kontakt så heter det att, ja, de har bråkat en massa, men hon blir svartsjuk. Och jag menar, det där är liksom, det är början på psykisk misshandel liksom.
Men en kväll när Tina är på väg till ett av de vanliga stammisställena, så möter hon sin kompis vid entrén, ensam, utan den nya pojkvännen.
När jag har slutat jobbet och kommer ner där i sent och sidas vid 1:30 på natten ungefär till Kungsträdgården, och hon kommer ut från Harvey James och solglasögon när det är mörkt ute, och jag ser den här blå tiran under vänstra ögat. Då brann det lite inombords hos mig.
Tinas kompis vill först inte säga vad det är som har hänt, men till slut berättar hon att det är pojkvännen som har slagit henne.
Jag är mest bara förbannad och försöker väl behålla lugnet och bara frågar henne rakt ut, när slog han dig? Varpå hon försöker komma på ursäkter och, nej men jag gick in i en dörr, nej men sluta nu, den där har vi hört 147 gånger i varenda Hollywoodfilm som existerar. Så nej, när slog han dig? Jag vill veta liksom. Det räcker nu, när slog han dig? Och då bröt hon bara ihop. Och då lämnade jag henne med en gemensam tjejkompis som jag vet att hon också är väldigt öppen med. Och sen så gick jag in, för jag kände att jag behöver gå därifrån när jag skriker på fel person liksom.
Tina blir arg över att hennes kompis har blivit slagen, och via deras gemensamma vän så får hon reda på att kompisen har försökt anmäla killen en gång tidigare, men att det inte är lätt någonstans. Tina vet inte riktigt vad hon ska göra, hon vill ju inte göra det värre för sin kompis, men känner samtidigt att hon måste göra något.
Och de nästkommande dagarna som följde var ju liksom att jag hörde av mig lite runt i den närmsta kretsen liksom. Och bara okej, vad vet vi liksom, vad vet ni? För att jag har ju inte umgås med honom lika mycket som de andra. Med tanke på att, som sagt, mitt liv var väldigt kantat av jobb liksom. Så att jag har inte haft samma liksom umgänge med honom som de andra har haft. Och då fick jag ju reda på en massa att men de har ändå sett honom sälja droger på krogen eller delat ut liksom jätteförtjänster, eller ja, om du köper med en öl så får du ett piller typ eller liknande.
Han verkar alltså sälja droger på krogarna i stan, men Tina är inte säker och hon känner att hon behöver bevis och se det med egna ögon. Hennes plan är att ta reda på mer om killen och sen tipsa polisen. Det går några månader och en höstkväll sitter Tina på en bar med några kompisar och dricker öl.
Ja, men jag hinner ju inte så mycket mer än två klunkar på första ölen där innan det är bara ding ding i telefonen, och så har jag en notis om att han har skrivit. Och han skriver bara, hej, vad gör du? Blinkgubbe typ. Och jag går direkt till den gemensamma tjejkompisen som har hjälpt mig att skaffa ganska mycket information. Och jag går direkt och tar henne åt sidan och bara, du, han har hört av sig liksom. Och jag svarade med vart jag var någonstans, och han skrev att han var på Anchor och ville att jag skulle komma dit. Så jag sa det till henne att, nej men jag kommer ta det här tillfället att åka dit liksom. Om inte jag hört av mig till dig imorgon så leta efter mig typ.
Tina möter upp honom, och den kvällen så är de runt på flera olika ställen. Tina minns inte så mycket. Hon tror att hon blev drogad. Till slut är det sent på natten och de hamnar hemma hos honom.
Jag hade ingen aning om att det såg ut som det gjorde. Det var som att kliva in på en soptipp verkligen. Och den här stackars katten som liksom gick runt där, som bara var ett benrangel, var fruktansvärt.
Tina är verkligen påverkad av något och får verkligen anstränga sig för att hålla sig vaken och lägga det hon ser på minnet. När de står där i mannens lilla lägenhet börjar han visa olika piller, och så tar han fram en pistol.
det jag ser är ju det lilla droger han visar och sen det som visar sig nu inte vara ett riktigt vapen, men det som han lägger i mina händer liksom. Han säger är ett äkta vapen. Så jag får ju gå på det liksom.
Tina sover över i lägenheten och när det blir morgon så är det som att något har förändrats hos mannen. Hon upplever honom som stirrig, han kollar i telefonen ofta och sinnesstämningen den verkar vara helt annorlunda jämfört med kvällen innan.
Han betedde sig ganska irrationellt dagen efter, lite paranoid och liksom allt det här. Och alltså det är så mycket prylar framme så att jag har ingen aning om han har en kniv eller liknande. Han har till och med talat om för mig att det är ett äkta vapen i liksom nattdukslådan. Som sagt visar det sig att det inte var det, men det är ju det han har sagt. Och så som han beter sig med det här liksom paranoian och allting, jag tänker inte ta en brottningsmatch i en lägenhet, jag kanske kan bli skjuten liksom, eller liknande. Så att jag avvaktar ju bara så länge som jag kan ungefär tills han börjar bli lite tröttare.
Tina väntar kvar ända till 8 på kvällen, men sen säger hon att hon måste gå.
Jag tar ju bilder hela vägen ut. Så fort han stänger lägenhetsdörren så tar jag bilder på hans lägenhetsdörr, på porten in till liksom så, på hans fönster, innergården, porten ut mot gatan, allting för att underlätta för polisen att ta sig in om de vill in den kvällen. Och sen går jag till 7-Eleven och köper paket cigaretter faktiskt. För att jag typ stod och skakade. Mycket för att jag antagligen hade någonting i systemet som jag inte kunde kontrollera. Men samtidigt också för att det var nervöst liksom. Så jag köpte paket cigaretter och tände en sån. Stod där med mitt vita paraply i regnet och sen ringde jag 112.
Löven på träden runt Nytorget skiftar i gulbrunt. Trots höst är det fortfarande folk på uteserveringarna som försöker njuta av den sista värmen.
Men plötsligt bryts lugnet. I hög fart kör insatsstyrkan svarta bilar fram till en av portarna. Samma port som Tina just gått ut genom innan hon larmade polisen om narkotikan och vapnet hemma hos killen. Men vad som ska hända sen, det hade hon aldrig kunnat tänka sig.
Chocken var ju fullständig och min telefon gick ju varm för jag hade ju ändå berättat för 3-4 kollegor och ungefär 5 personer i mitt privatliv visste jag vad som hände liksom, eller min inblandning i det hela. Så de hörde ju av sig och bara, vad i hela helvete är det här liksom? Visste du om det här? Jag bara, nej, hur 17 skulle jag ha kunnat veta om det här? Det var ju inte det som jag gick på, så att säga, informationen jag hade från början, utan det här var ju någonting som utredarna bara råkade trilla över som tur är.
Eftersom mannen misstänks för narkotikabrott vill polisen gå igenom hans telefon. Den tas i beslag och när de sen tömmer den hittar de ett stort antal bilder och filmer på kvinnor som ser ut att bli utsatta för övergrepp samtidigt som de verkar sova djupt eller vara medvetslösa. SVT-journalisten Ellen Panien.
Det är många olika människor som syns i de här videosarna men man ser inte riktigt kanske vilka det är och så. Det är detaljer som man får gå på. Och därifrån så börjar ju ett stort, stort pussel för de här utredarna att försöka hitta så många målsäganden som möjligt. Och det lyckas man ju också göra i ganska stor utsträckning. Man hittar ett stort antal kvinnor och det som blir väldigt speciellt i förhörssituationerna är ju att man då presenterar det här bildmaterialet och säger liksom, känner du igen någonting på de här bilderna? Man får gå väldigt försiktigt fram. För de här människorna har ju inte haft någon aning om i vissa fall att de har varit utsatta för ett brott. Och de får ju då reda på det i förhörsrummet. Så det är ju oerhört speciell situation och väldigt svårt kan jag tänka mig för de här personerna som får det beskedet där och då.
En av kvinnorna som polisen tar kontakt med är Klara, som hon kallas i P3-dokumentär från i höstas som Nytorgsmannen. Där berättar Klara att det börjar med att hon får ett samtal från en kompis som berättar att en polis har ringt och ställt lite konstiga frågor om en man som de festade med för över ett år sedan.
Efter en av de där festkvällarna hängde Klara och hennes kompis med mannen hem på efterfest och där somnade de en stund. Nu har kompisen även lämnat Klaras nummer till polisen för de vill gärna komma i kontakt med henne också.
Det går inte lång tid alls innan det ringer i hennes telefon. Skärmen, den visar dolt nummer. Så här säger hon i P3-dokumentär.
Jag minns specifikt 2 frågor som jag tyckte var så jäkla skumma. Har du glasögon? Vad har du för mobilskal? Och har din mobil ett mobilsmycke? Jag svarade ju ärligt, liksom, ja, jag har glasögon, och så beskrev jag mitt dåvarande mobilskal och att min telefon inte hade något mobilsmycke. Men jag greppar inget mer än, liksom, okej, jag har väl bidragit till en utredning nu. Men de vill träffa mig i person och bokar tid för ett fysiskt förhör på Farsta polisstation.
Ett par dagar senare åker Klara dit, och även om hon tänker att hon bara ska höra som vittne känner hon sig ändå lite nervös. Poliserna möter upp och leder in henne i ett förhörsrum och säger att de har startat en utredning om narkotikabrott och att de har sett att hon träffat den misstänkte, och de vill ställa lite frågor.
Sen någonstans mitt i förhör så frågar de, får visa dig lite bilder? Och jag säger ja, absolut. Får ni visa mig lite bilder? Jag tror de har 3 bilder.
Utredarna visar upp ett par bilder för Klara och frågar om hon ser vad det är på de här bilderna. Men Klara, hon förstår inte riktigt vad det är hon tittar på.
Och de tittar liksom lite på varandra så här. Och sen så lägger de ner en av bilderna på bordet och pekar på en sak i ett hörn, en vit sak i ett hörn, och säger, vi tror att det där är en telefon. Och så säger de med nästa bild, vi tror att det där kan vara ett mobilsmycke eller ett par glasögon. Någonting i metall, kanske till och med ett par nycklar. Och det är här någonstans som jag börjar se vad det är jag kollar på. Och här avbryter de förhöret. De avslutar all form av inspelning. Och förklarar för mig att du är nu målsägande i det här fallet.
För P3 Dokumentär berättar Klara att hon känner igen sakerna på bilderna. Det är hennes telefon och det är hennes glasögon. Utredarna säger att det är klipp från en video, och Klara säger att hon vill se den.
Och det blir väldigt tydligt att ja, det är min kjol, det är mina strumpbyxor, det är mina trosor, det är mitt underliv. Och det här så är liksom som att världen bara står still. Det är som att jag har slutat andas. Jag förstår ju vad det är jag ser. Jag vet ju på platset, okej, jag vet vad jag kollar på. Det är min kropp. Men jag tror inte riktigt att det går in.
När förhöret tar slut lämnar Klara polisstationen och går ut i Farsta centrum.
Jag gick ju in med inställningen att jag skulle hjälpa till. Som att, som en typ trevlig gest, liksom som en uppskattad gest utav polisen. Och jag går därifrån av ett, jag tror jag lämnade kvar mig själv, alltså där inne. För att man kliver ut, det är som att världen går i slow motion. Det är som att alla kollar på en. Jag upplevde att, okej, folk vet.
Klara berättar i P3 Dokumentär att efter det där förhöret så ringer hon sin kompis, och hon minns att de båda två gråter i telefonen, men hon kan inte komma ihåg vad de sa till varann.
Och därefter så försvinner dagar, veckor, liksom månader har flyttat ihop.
Polisen lyckas till slut identifiera en lång rad kvinnor utifrån de här bilderna och filmerna som de hittat i mannens telefon. De visar bland annat hur till synes sovande eller medvetslösa kvinnor får sina kläder uppklippta med en liten sax, och hur en man för in sina händer i deras underliv.
Ja, och i telefonen hittar polisen också anteckningar där han skrivit sovknulla och att det alltid är bra att ha med sig en liten sax.
Nej, men alltså jag känner ju liksom en känsla av bara så här, äckligt, alltså att den här individen ändå har funnits i våran krets, att så många som alltså jag ändå har sett som bra personer och umgåtts med honom, och Det är ju absolut vidrigt, och det enda vi pratar om egentligen i bekantskapskretsarna nu är ju att alla tar avstånd något så enormt och känner sig äcklade över att den här individen har varit hemma hos dem någon gång och sådana saker. Det är liksom, alla känner ju någon, alltså, känner sig äcklad liksom.
Tina Hagström igen, som slog larm till polisen. Nytorgsmannen åtalas till slut för över 20 våldtäkter, varav en grov, och flera fall av sexuella övergrepp och kränkande fotografering mot sammanlagt 24 kvinnor. Under rättegången så nekar han, men han gör också vissa medgivanden. Åklagaren vill att han döms till 12 års fängelse.
Men domen blir en besvikelse för många av de inblandade. Rätten friar nytorgsmannen från några åtalspunkterna och värderar andra som sexuella övergrepp istället för våldtäkt. Och han döms till 5 års fängelse.
Ja, jag har nog aldrig varit så förbannad i mitt liv, tror jag. Absolut vedervärdigt. Det är nog allting vi kunde prata om i vänskapskretsen och på jobbet också för den delen. Den fruktansvärda domen. Det är vårt rättsväsende är katastrof.
Min kollega Jimmy Kirvesmäki hade ju gjort en dokumentär om det här fallet på SVT. Och vi tillsammans sen började diskutera om man kanske kunde gå vidare med det här fallet. För det är ju ett väldigt stort fall med många olika aspekter och en historia som bara fortsätter. Så han kände nog efter dokumentären att här finns det mer att berätta. Då beslutade vi helt enkelt att skriva en bok om det här och fokusera mycket på kvinnornas berättelse och hur de upplevde det. Men också försöka få en intervju med nytorgsmannen.
SVT-journalisten Ellen Pan och kollegan Jimmy Kirvesmäki tar kontakt med nytorgsmannen då han avtjänat 2 år av sitt fängelsestraff.
Vi började skicka brev till nytorgsmannen under hösten 2023, och det som jag uppfattade från honom var att han svarar direkt, nästan tvångsmässigt. Alltså han är väldigt noga med och ordentligt med att svara. Han skriver på ett väldigt korrekt och ganska trevligt sätt. Han skrev gärna om sig själv och sin egen situation. Det var i princip inga liksom reflektioner kring vad han har utsatt de här kvinnorna för. Utan som jag upplever det så var det väldigt mycket fokus på hur jobbigt han hade det i fängelset och så. Och det brevet som var kanske mest intressant tyckte jag var mot slutet. För vi försökte ju få till en intervju med honom då. Det var väldigt mycket fram och tillbaka huruvida han ville ställa upp på det eller inte.
De brevväxlar med nytorgsmannen i ungefär ett halvår. Och de sista breven, de kommer strax innan han släpps villkorligt i mars i år.
Han har ju velat trycka på att dels att han har haft det väldigt tufft i fängelset. Just i och med den stora medieuppådelsen som har varit kring honom. Han vill gärna då också trycka på att det kommer troligtvis fortsätta vara svårt för honom även i frigivningen. Och det kan man se. Han har inte skrivit jättemycket om det i breven, men man kan se det i dokumentationen från kriminalvården. Att han till exempel då accepterar det här beslutet om fotboja, men han konstaterar att han kommer ha väldigt svårt att anpassa sig till samhället igen. Så att det är väl så han har beskrivit det.
När nytorgsmannen släpps ut ur fängelset har han avtjänat 2/3 av sitt 5-åriga straff. Och under tiden i fängelset har han misskött sig och varnats. Behandlingsprogram han skulle ha gått har fått avslutas i förtid på grund av bristande motivation. Och Petra, det är ju faktiskt så att du har pratat med en person som suttit tillsammans med nytorgsmannen i fängelset.
Jag har pratat med en man som har suttit tillsammans med honom på en anstalt där det vårdas just sexualbrottslingar. Och han berättar ju att nytorgsmannen, ja, det stämmer det du sa alldeles nyss, han vägrar ta del av någon form av behandling. Var inte alls motiverad till att få hjälp på något vis. Och inne i fängelset så hade han också, så han var väldigt skyddad. Han hade alltid 2 kriminalvårdare som gick med honom, även korta bitar, att han bara skulle på toaletten eller sådär.
Och varför hade han ett sånt skydd?
Ja, för helt enkelt för att det fanns så stor risk att han skulle bli attackerad. Även om man sitter med andra som är dömda för liknande typer av brott så reagerar de också starkt på den här grova brottsligheten som han är dömd för. Och faktiskt så var det så att när han skulle friges då här tidigare i år så slog de vad inne på anstalten om hur lång tid det skulle dröja innan han kanske skulle begå brott igen.
Ja, och när nytalsmannen släpps från fängelset så bedömer kriminalvården att risken att han begår nya brott är hög. Han släpps villkorligt med flera frihetsbegränsningar.
Och kraven är då att han ska bära fotboja och att han inledningsvis inte får vara ute på kvällar och nätter. Och han får alltså inte heller vistas på Södermalm i Stockholm där han begick många av de här brotten.
I slutet av mars berättar tidningen Sydsvenskan att nytorgsmannen har flyttat till Malmö där han bor på olika tillfälliga adresser. Och det här det sprids som en löpeld på sociala medier, rapporterar P3 Nyheter. Det sprids till exempel uppgifter om att han bor på ett vandrarhem och personalen där får gå ut och dementera det.
Folk började komma hit, folk började ringa oss och folk var väldigt oroliga och trodde att det fanns liksom en farlig sexförbrytare i närområdet.
Ja, oron är stor och kvinnor börjar till och med titta efter män med fotboja och det sätts upp lappar med hans bild och texten "Varning, våldtäktsman".
Jag blir frustrerad att han redan är ute och sen så blir man ju rädd. Han är ju farlig. Det är så många som inte ens kommer veta vem han är och se faran med honom som kommer liksom möta honom.
Men nytorgsmannen blir inte långvarig i Malmö. Bara en kort tid senare så ryktas det om att han har flyttat österut.
Jag tror att det var en bit in i april när vi såg de första inläggen i sociala medier om att han skulle befinna sig i Simrishamn. Och i samma veva så fick vi flera mejl och samtal till redaktionen om att han fanns i stan.
Emma Lavesson är reporter på Ystads Allehanda. Hon bor mellan Ystad och Simrishamn och har bevakat trakten länge. Tidningen tar de här ryktena till polisen som också bekräftar att de stämmer.
Jag tror att man ville lugna stämningen. Jag pratade med chefen i vårt lokalpolisområde här som sa att vi vet vem han är, vi vet var han bor och vi vet hans förhållningsregler. Han påminner om att rykten och drev inte gynnar tryggheten så han manar till att man skulle ta det lugnt.
Tidningen publicerar en artikel men skriver inte att det handlar om nytorgsmannen men att en känd brottsling har bosatt sig i stan och att polisen manar till lugn. På sociala medier där fortsätter diskussionen mer öppet.
Alltså de varnar varandra. Jag minns att det var någon som uttryckte sig som så att samhället måste stå enade och skydda invånarna. Det fanns de som skrev också den exakta adressen han bodde på. Och de berättade för varandra var de hade sett honom och att han hade gått ifrån ICA och vilken gata han brukade gå när han skulle gå hem.
Emma Lavesson har varit lokalreporter i Simrishamn i 30 år och de här veckorna på våren och början av sommaren är nytorgsmannen den stora snackisen.
Alltså man var ganska arg och rädd. Och alltså det var flera av de kvinnor jag pratade med, de berättade att de ändrade sitt sätt att leva. De vågade inte cykla hem från jobbet utan de ringde sina män för att bli hämtade när de slutade sent på kvällarna. Och de varnade också sina döttrar från att gå ut. Man pratade också om att han hade ju fotboja och fick inte vara ute på nätterna. Men man var ju då rädd att då skulle han börja överfalla kvinnor på dagtid. Men sen fanns det också de som tyckte att låt honom vara i fred. Låt honom få försöka starta om liksom här. Jag vet också att han själv berättade polisen att han själv kände sig förföljd. Folk hade gått efter honom på stan och tagit bilder på honom och så. Och det var många som var irriterade över det. Att han har avtjänat sitt straff och låt honom vara.
En del av dem som hör av sig tycker också att det är tidningens roll att gå ut och sprida informationen att det bor en farlig brottsling i stan.
Jag tror, många var liksom arga på rättssystemet också. Man tyckte liksom att han hade fått ett för kort straff och varför var han villkorligt frigiven trots att han hade misskött sig i fängelset. Alltså många av dem jag pratade med de var väldigt pålästa om vad det var han hade dömts för och hur han hade skött sig när han satt i fängelset. Och så var man jättearg på att han hade hamnat i just Simrishamn. Man var arg på kriminalvården som hade placerat honom där. Men han hade ju valt själv att flytta hit. Kriminalvården placerar ju inte villkorligt frigivna.
Många i Simrishamn är rädda för att bli utsatta av Nytorgsmannen, och de här veckorna i början av sommaren liknar inget annat som Emma Lavesson har varit med om som journalist. Alla vill prata om det här, men det finns också en annan oro i stan som har med en händelse för flera år sedan att göra.
Jag tror faktiskt att det var nästan en större oro. Det var flera mammor jag pratade med som hade hört sina söner beskriva liksom att de skulle ta hand om Nytorgsmannen. Samhället kunde ju inte göra det, så någon fick ju skydda kvinnorna i stan. Så det var en mamma jag pratade med, hon fick ta sin son och kompisgänget och prata allvar med dem. Att så där gör man inte, utan händer någonting då ringer man polisen. Man gör ingenting själv.
I mitten av 1990-talet så flyttar en man till det idylliska samhället Borrby. Byn kallas Österlens hjärta och ligger bara några mil söder om Simrishamn. Den här mannen, han är i 40-årsåldern och kommer att kallas Borrbymannen. Och det dröjer inte länge innan det uppstår konflikter mellan honom och lokalbefolkningen.
Borrbymannen har missbruksproblem och en brottshistorik, och byborna upplever att han både trakasserar, hotar och är våldsam.
Folk var rädda för honom och man upplevde inte att polisen tog deras oro för den här mannen på allvar. De kom liksom inte, sades det, när de ringde. Så man tyckte inte att polisen skötte sig, och därför skulle de själva driva honom från byn.
Och efter en händelse där Borrbymannen knivskär en ung bybo eskalerar situationen.
Då bestämde sig invånarna för att göra något åt honom. Så det samlades en stor mobb och gick hem till honom och hade de utrustat sig med olika tillhyggen. Men han var inte hemma, så istället så tände man eld på ett grannhus och vandaliserade hans hem. Och efter det så dömdes flera unga bybor till fängelse för hemfridsbrott och skadegörelse.
Ja, det här att byborna tagit lagen i egna händer får stor uppmärksamhet, och flera unga Borrbybor döms alltså till fängelse. Och även om det har gått många år så finns det kvar i minnet när Nytorgsmannen nu finns i stan, säger Emma Labesson på Ystads Allahanda.
Det fick ju stor uppmärksamhet när det hände. Jag tror det var Valborg 1996. Det fick stor uppmärksamhet. Och det var ju det, jag tror framförallt polisen jag pratade med efteråt. Hon jobbade på den tiden och hon minns hur det var. Och hon var väldigt rädd att det skulle hända igen.
Men det bildas ingen folkmobb för att driva bort Nytorgsmannen från Simrishamn. Och han misstänks inte heller ha begått några brott där. I november så skriver Emma Lavesson en lång artikel om hur hans närvaro har påverkat stan. Då har Nytorgsmannen redan flyttat vidare. Bara några dagar efter att artikeln publiceras så kommer nyheten att han misstänks för en ny våldtäkt.
Jag fick faktiskt ett meddelande från min syster som hade läst någon artikel som hade kommit ut om att han var misstänkt igen och häktad. Och jag blev chockad. Jag skickade det direkt till Jimmy och liksom, det här måste vi titta på direkt. Och det som förvånar mig är ändå att det har gått så pass kort tid sedan han släpptes, och att han fortfarande ju har varit under frivårdens uppsikt.
SVT-journalisten Ellen Pan var inte den enda som hajade till den här dagen i mitten av november, när medierna återigen fylldes av den pixlade porträttbilden på Nytorgsmannen som har publicerats så många gånger förr.
På ett sätt var det ju inte så chockerande, å andra sidan, eftersom att dokumentationen har sagt att det har varit en väldigt hög återfallsrisk och att han har misskött sig under den tiden, och han har också misskött sig flera gånger under frigivningen i och med att polisen har tappat kontakt, eller kriminalvården har tappat kontakt med hans fotboja och sådär. Så att på pappret är det kanske inte förvånande att det skulle kunna hända någonting, men man blir ju ändå chockad på ett sätt.
I dokument från kriminalvården som är daterade i november i år, bara ett par dagar innan han grips, så kan vi läsa: klienten har haft löpande misskötsamhet under hela övervakningen.
Vid flera tillfällen har fotbojan larmat, och när den gör det då ringer frivården upp för att kontrollera var han befinner sig. Men flera gånger så har han inte svarat, och då har de skickat en polispatrull till hans bostad. För det mesta så har de hittat nytorgsmannen sovandes då, och så har det visat sig att han inte har laddat fotbojan.
Men den 12 november så grips han på nytt, misstänkt för våldtäkt mot en tonårsflicka i Hörby kommun. Och när han greps så hade han nästan precis ett år kvar på sin villkorliga frigivning. Anders Strid är åklagare.
Den misstänkte mannen är nu häktad på sannolika skäl gällande ett fall av våldtäkt. Och misstanken om våldtäkt består då egentligen av att han misstänks att ha ätit i sin egen bostad någon gång den 23-24 oktober detta året har genomfört ett samlag med målsägaren som inte har deltagit frivilligt i detta.
Våldtäkten ska ha skett någon gång mellan 9 på kvällen och 2:30 på natten, och hur flickan kom i kontakt med nytorgsmannen vill åklagaren Anders Strid inte gå in på, men på något sätt gjorde de det och hon ska befunna sig i nytorgsmannens bostad.
Ja, enligt uppgifter till Expressen ska flickan vara placerad på ett HVB-hem i Skåne, och hon och nytorgsmannen ska ha lärt känna varandra av en slump. De ska ha stött på varandra utanför en mataffär, och hon ska ha bett honom att köpa ut cigaretter till henne. Och enligt tidningen så ska de sedan ha hållit kontakten, och han ska ha försett henne med narkotikaklassade tabletter och alkohol.
Och att han har dömts för liknande brott innan har ingen inverkan på själva utredningen nu, men det är ändå något som man förhåller sig till.
Ja, för utredningen börjar ju, det är en helt ny utredning, men det är så att jag har tagit del av den dom som finns och noterar vissa saker gällande den och hur han har, vad han har ägnat sig åt tidigare, och har diskuterat den saken med polisens utredare. Och när det gäller så här allvarliga brott så måste vi försöka hålla öppet vad vi kan komma att hitta i en utredning.
Hans tidigare fängelsestraff, det kan också påverka det eventuella straff han skulle kunna få om han döms.
Men i ett sådant fall kan jag säga generellt då, att om en person friges villkorligt för ett fängelsestraff och begår sedan nytt brott under prövotiden, så finns det bestämmelser som möjliggör för domstolen att bestämma att den kvarvarande delen av det tidigare straffet nu då också ska avtjänas tillsammans med det nya straffet.
Men än så länge är det inte klart om nytorgsmannen kommer att åtalas eller om han kommer att dömas för den delen. Det återstår mer jobb enligt Anders Strid, och själv nekar nytorgsmannen till brott. Vi har varit i kontakt med tonårsflickans målsägandebiträde som inte vill ge några kommentarer.
Polisen håller på att undersöka en del beslag som finns i ärendet, och det kommer också vara aktuellt med fler förhör i den här utredningen. Tidsplan är svårt att förhålla sig till, men jag tänker att ärendet nu kommer att ta 1-2 månader till i alla fall.
Sen nyheten kom att nytorgsmannen misstänks för ett nytt brott så har medieintresset varit mycket stort. Åklagare Anders Strid.
Det har varit en ny upplevelse att vara så pass eftersökt av media. Men det, jag bedömer att det inte påverkar utredningen som sådan, utan vi försöker ju ändå vara noggranna som i alla andra utredningar. När det rör som en allvarlig misstanke, och oavsett vem det är som är misstänkt eller målsägande, så är ju alltid mitt och polisens mål att göra ordentliga förundersökningar.
Även nytorgsmannens advokat Anna Karlén har reagerat på det massiva medieintresset för fallet och att uppgifter som till exempel hans nya namn har kommit ut. Så här säger hon till SVT.
Det är det är ju naturligtvis väldigt svårt för honom liksom att bemöta det som skrivs om i massmedia. Det föreligger ju förundersökningssekretess och i princip alla uppgifter som har presenterats i massmedia, det är egentligen sekretess liksom belagda uppgifter. Många av uppgifterna har ju inte heller så att säga kunnat bekräftas officiellt.
Anna Carlén har inte haft möjlighet att ställa upp på en bandad intervju till det här avsnittet, men hon har sagt till oss att hon upplever att sekretessbelagda uppgifter i såna här känsliga ärenden läcker oerhört snabbt från människor som i sina yrkesroller faktiskt inte får sprida informationen. Och i samband med häktningen sa hon till SVT att hon ansåg att bevisningen som presenterats var vag, men att hon inte kunde utveckla det på grund av förundersökningssekretess.
Flera partiledare, bland annat Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, har uttalat sig i ganska hårda ordalag med anledning av det nytorgsmannen nu misstänks för. Försvarsadvokaten Anna Carlén menar att det är att gå händelserna i förväg. Det berättar hon för SVT.
Sen har det ju blivit också politik på något sätt, tycker jag, av det här enskilda ärendet. Och det är viktigt att inte glömma bort det, att bakom alla de här rubrikerna så är det ju en enskild individ så att säga, som i det här läget enbart är misstänkt för ett brott. Han är inte dömd.
Nytorgsmannen omhäktades av Lunds tingsrätt i slutet av november och är fortsatt misstänkt på sannolika skäl för våldtäkt.
Alltså när vi fick veta att han hade flyttat härifrån så ville vi snappa upp vad hans närvaro hade gjort här lokalt. Och vi gjorde också ett besök där vi pratade med ICA-butiken och polisen lokalt och så. Om hur det hade varit så länge han bodde här.
Emma Lavesson på Ystads Allehanda igen. Bara ett par dagar efter att hon hade speglat nytorgsmannens tid i Simrishamn och vad som hände bland folk i stan kom nyheten att han misstänks för en ny våldtäkt. Fast inte i Simrishamn utan en annan skånsk ort.
Jag ringde ju runt till dem som jag hade intervjuat innan och för att höra vad de tänkte. Och en av kvinnorna sa ju att ja, det hände inte i Simrishamn just för att vi hade sån koll på honom. Och att de var väldigt lättade att det inte hände här. Men de var ju ännu mer arga på rättssystemet som lät honom vara i Simrishamn och riskera att det hände igen. Liksom.
Du har lyssnat på P3 Krim om nytorgsmannens 8 månader i frihet och de nya misstankarna. Vill du höra mer om fallet? Lyssna på P3 Dokumentär, Nytorgsmannen.
Producent var Jenny Hellström, reporter Elsa Åberg och ljudtekniker var Johan Hörnqvist.
Tipsa oss gärna om saker du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller 073 461 2915 och där når oss också på signal.
Och glöm inte att följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss. Där heter vi p3krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Petra Berggren.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.